Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Andreas Schönström.
Tack så mycket. Välkommen till Malmö, säger jag.
Ja, ja. Varmt tack för det. Det är en fin stad att vara. Jag har inte varit här på så mycket nu de sista 20-30 åren kanske. Men i min ungdom var jag här mycket. Så man får ju vibbar av Föreningsgatan och Nobeltorget och alla minnena.
Men då har det ju hänt en del.
Oj. Gjort några enstaka små besök och... Ja, den har ju utvecklats. Och jag såg att Malmö har ju nästan växt med 100 000 människor sedan 2010.
Mm. Mm.
Det är helt otroligt.
Ja, det är häftigt.
Och du är kommunalråd här
för
Socialdemokraterna.
Ja.
Och ni styr ihop med Liberalerna och Miljöpartiet.
Ja.
Och du har ansvar för teknik.
Ja.
Och det betyder på malmöitiska då att du har ansvar för marken. Den kommunala marken.
Ja, precis. Mm. Alltså infrastruktur, allt sånt som folk brukar ringa skälla på när vi går över en gata eller... Det saknas övergångsställen. Men även när det ska byggas och planeras. Och så så det har varit fantastiska år att ha det ansvaret i Malmö.
Mm. Med 100 000 människor så snabbt, hur klarar ni det?
Ja, det har ju varit en jätteutmaning. Alltså jag brukar säga att Malmös strukturomvandling har varit enorm. Från att vi på slutet av 80-talet, början 90-talet hade utflyttningssiffror som matchades av norrländska kommuner bara till det vi har nu. Brukar jag säga att det är ganska angenäma problem vi har nu. Vi har växtverk, vi behöver bygga massvis av förskolor, skolor och bostäder och allt sånt där. Men det förhållande till vilka problem vi hade på 90-talet så är det betydligt angenäma att hantera.
Mm. Det kan jag förstå. Jag läste i en rapport från den nu nedlagda, eller hur, myndigheten Delmos, Delegationen mot segregation.
Just det.
Ja, att Malmö var enligt deras bedömningar då Sveriges mest ojämlika stad.
Mm. Mm. Så, och det gjorde ju också att vi tillsatte ju på början av 2010-talet då en kommission för... social hållbarhet, Malmökommissionen, som just skulle kartlägga ojämlikheten och vad de berodde på och så.
Mm. Och i denna då mest ojämlika staden har ju Socialdemokraterna styrt i stort sett alltid, det är två mandatperioder där de borgerliga med hjälp av Skånepartiet som fanns då.
Ja, precis.
Ja, lyckades. 85 och 91.
85,
och 91. Men annars är det Socialdemokraterna som har styrt.
Precis.
Och ändå är det Sveriges mest ojämlika stad. Hur känns det?
Nej, men alltså, det har ju varit den stora utmaningen. Varför är det så? Varför? Mm. Därför att det är också, du kan ta till exempel en annan siffra som visar att vi har högre jobbtillväxt än både Göteborg och Stockholm. Så vi har ju haft fantastiskt många företag som har etablerat sig, fantastisk utveckling på arbetsmarknaden och så, men ändå så kvarstår de här skillnaderna.
Mm.
Så det var kommissionen visar. Vad kommissionen bland annat visade var ju, tyckte jag var intressant, för att den visade ju att Malmö på många sätt är verkligen en dörröppning som man tar sig in i Sverige, men sen tar man sig vidare.
Mm.
Så den visar ju att under 10 år så hade det bott 500 000 människor i Malmö som hade flyttat in och sen flyttat ut.
Mm.
Så, och det visar då att det är en del av Malmös problem och också vår tillgång. Att vi attraherar väldigt många människor till att etablera sig på ett eller annat sätt. Och när de har etablerat sig så söker de sig vidare.
Mm.
Och det är därav en del av det här jämlikhetsproblemet finns då.
Mm. Ja, det är klart, har man hög invandring och från stora delar av världen, 186 nationer representerade här i Malmö, det är otroligt.
Ja.
Så det är klart att då blir det väl så att om man är på resande fot så blir det lätt att slå sig ner hos någon man känner. Eller någon släkt eller vänner. Eller
ja, dels det, och sen så har vi alla studenter. Det som vi ser nu väldigt påtagligt är att många unga människor från södra Sverige flyttar till Malmö. Man flyttar inte längre till, som när jag var ung, till Lund till exempel, även om man ska studera i Lund. Utan man flyttar till Malmö för bostäderna är billiga. färre. Mm. Det händer mer i Malmö. Så att, och ska man plugga på Malmö universitet så flyttar man definitivt till Malmö. Så vi ser det att vi har ju, förutom det att vi har tagit ett stort ansvar för flyktingmottagen, så har vi också tagit ett stort ansvar för väldigt många unga människor som har kommit hit som studenter. De har ingen inkomst. Mm. Men när de sedan är färdigpluggade och så och ska skaffa sig en inkomst, så är det inte i Malmö kanske man söker sig då, utan då söker man sig dit, kanske tillbaka hem eller var man nu tar vägen.
Mm. Ja, det är en väldigt, väldigt speciell stad, precis som du sa inledningsvis, så att det gått från att ha varit ett industrins mecka till att, ja, nu kanske det är svårt att peka på vad är Malmös näringsliv, eller det är väl...
Nej, alltså som jag brukar säga, om vi tar Västra Hamnen där Kockums en gång dominerade. De hade, när de var som störst, ungefär 7000 anställda. Det var ett företag, en stor arbetsgivare. På samma plats idag så finns det drygt 400 olika företag och det jobbar 11 000 människor där. Mm. Och det visar ju då att man kan inte peka på en arbetsgivare och säga det är de som står för försörjningen, detta i Malmö. Du kan inte längre, alltså det är inte som att åka till Göteborg och säga där ligger Volvo, där ligger SKF. Mm. För det är inte Malmö längre. Mm. Utan Malmö är någonting mycket, mycket mer mångfacetterat än vad det var tidigare. Mm.
Du, om vi ska säga några ord om socialdemokratin som sådan, så när den nuvarande Malmö kommun bildades då, ni har ju 61 mandat i fullmäktige och har haft sedan 71 då, så hade Socialdemokraterna 33 mandat, det vill säga egen majoritet. Mm. Och nu senaste valet så var det 20 mandat. Det går successivt ner och det är väl inget speciellt för Malmö, det är likadant i riket och i många andra kommuner, men vad säger det där? Varför är socialdemokratin på sluttande plan, eller hur ska vi säga?
Jag vet, alltså, det är svårt att säga, för att just Malmös valresultat nu senaste valet, där såg vi det att där ryckte vi fram ganska kraftigt i traditionellt borgerliga områden, alltså i västra Malmö då, medan vi tappade bakåt, alltså i östra Malmö. Och där ska man ju inte underskatta till exempel det här partiet Nyans och så.
Och så de fick 2,88.
De var ju väldigt, väldigt nära på att ta ett mandat till fullmäktige, men gjorde inte det. Så där ser vi liksom att den framgång vi hade i västra, den tyvärr åts upp av bakgången i östra. Så vi är inte säkra på att vi är ett slutande plan, utan snarare så här, vi behöver liksom hitta tillbaka till, vill jag säga då, en traditionell socialdemokrati som attraherade båda grupperna. Någonstans binder ihop. Och det tror jag att vi kan lyckas med. Jag tror att vi kan lyckas med att visa på ett Malmö där som håller ihop. För tittar du rent socioekonomiskt på det och utsattheten bland människor, så ser vi att arbetslöshet och de ekonomiska klyftorna är till nackdel då störst i östra Malmö, och det är traditionellt våra väljare. Samtidigt som vi lyckas då visa att Malmös utveckling, Malmös framgångssaga då, den attraherar väljarna i västra Malmö. Mm. Och vår historiska uppgift är att se till att hålla ihop båda delarna.
Mm. Men det är ju ändå ingen tvekan om att på 50 års sikt, nu talar jag, alltså
det, så är det bakåt.
Ja, visst. Ja. Och det är inte specifikt för Malmö, det är liksom inte det jag menar. Nej. Utan i mindre kommuner så kan man ju se att partier kan vända. Jag tänker på Landskrona till exempel, där Liberalerna har nästan 40%.
Precis. Till
exempel, men i större städer och i riket, alltså, det knallar på neråt liksom. Mm. Så kan det gå upp något val naturligtvis. Men...
Ja. Och jag tror att vi har alla förutsättningar att göra det. Men då måste socialdemokratin hitta tillbaka till både sin samhällsberättelse men framförallt sin samhällsanalys. Mm. Och det menar jag att socialdemokratin inte riktigt har gjort. Mm. Vi enligt min åsikt så spelar socialdemokratin alldeles för mycket på andras planhalvor istället för att ägna sig åt sin egen. Det som har gjort oss unika historiskt sett, det är det som jag sa initialt. Det är att hålla ihop samhället och samhällsgrupper över klassklyftor. Och visa på det gemensamma som framgången framöver. Och det har vi inte lyckats med.
Som jag ser på det, jag vet inte vad du säger, men som jag ser på det så var det, tror jag, ett stort misstag som både Socialdemokraterna och Moderaterna gjorde. Hur man initialt ställde sig till Sverigedemokraterna när man kom in i riksdagen. Att man släppte jag menar invandringsfrågan. Jag är typ 20 år äldre än dig. Och när jag växte upp i socialdemokratin så var det en självklarhet när man läste kommunalpolitisk A-skola till exempel, de här, att invandringen var ett litet avsnitt i kursen, men där man sa att det är en fråga som liksom ska hanteras på sånt sätt att det inte blir för många, inte blir sociala problem, och framförallt då utifrån fackföreningsrörelsen, att vi inte får en lönekonkurrens, alltså för underbudskonkurrens här på marknaden, att parterna skulle förlora makten över arbetsmarknaden och sådana saker, men att man liksom släppte den frågan på något sätt, eller?
Ja, alltså det är möjligt. Jag tror framförallt att vi har gett en fel, alltså vad jag pratade om tidigare, när Sverigedemokraterna började växa till sig i Skåne, så började faktiskt resa land och rike runt och hålla föreläsningar om Sverigedemokraterna, vad de tycker och sånt där. Och jag har alltid hört med en dåres envishet att lösningen är inte att egentligen förhålla sig till Sverigedemokraterna, utan lösningen är att Socialdemokraterna måste bli bättre socialdemokrater. Vad jag menar med det är väl någonstans det här att vi har själv gett till exempel integration etniska förtecken. På ett sätt som integration egentligen inte handlar om. Integration i sig, hävdar jag bestämt, är ingenting. Integration är resultatet av någonting. Och för mig är integration resultatet av jämlikhet. Det vill säga att om alla människor har bostäder, alla människor har jobb att gå till, alla människor har utbildning, då får du integration. Men jag menar att socialdemokratin någonstans, kanske framförallt på 90-talet, började ge integration något slags, gör det till en fråga om etnicitet. Vilket jag hävdar att det fortfarande inte är egentligen. Och när man gjorde det så började man komma in på det här med kulturer och skillnad mellan kulturer och skillnad mellan religioner och sånt där. Vilket är fortfarande helt irrelevant om du ska kunna jobba, förväntas jobba, eller om du ska ha bostad, eller om du ska fullfölja en utbildning. Men vi gav det själva den. Och då gav vi också Sverigedemokraterna och Moderaterna fritt spelrum till att föra fram sina, torgföra sina åsikter. Och då hävdar jag idag liksom att släpp det där. Som du sa tidigare, Malmö har 186 nationaliteter. Vi kan inte bygga en stad på 186 olika sätt. Vi måste bygga den på ett sätt. Och det förutsätter, brukar jag säga då, att i Malmös fall, att vi måste vara överens om vad det innebär att vara Malmöbo. En gemensam norm, om du så vill. Oavsett om du har bott här en vecka eller om du är som jag född här, så måste vi vara överens om vad innebär det att vara Malmöbo. Både i skyldigheter och i rättigheter. Och det är det som förenar oss. Och jag hävdar att det är så, egentligen så banalt som en vänskap. En vänskap uppstår oftast i det gemensamma. Sedan upptäcker vi skillnaderna och accepterar skillnaderna. Men den börjar i det gemensamma. Och för mig så ser jag Malmö precis så. Malmö börjar i sin gemenskap, Malmö. Sen upptäcker vi de här 186 skillnaderna. Vi måste börja det gemensamma. Och då kan vi inte hålla på och glytta runt, för att använda ett skånskt uttryck. Tramsa runt med hittepå-projekt om integration och något liknande. Utan vi måste attackera de problem vi står inför. Och de är, som jag sa tidigare, och som du själv påpekar, det är en stor ojämlikhet i grund och botten. Det är klassklyftor. Det är för mig liksom socialdemokratins återigen historiska uppgift att bekämpa dem. Vi måste bygga en stad och faktiskt helt okej. Okay. Många säger det lite med förakt i rösten. Är det social ingenjörskap vi håller på med? Ja, det är det. Och jag är stolt över det också.
Mm.
Vi försöker bygga, planera bostäder på andra sätt än vad vi har gjort tidigare. Vi försöker se till att skapa arbetstillfällen där vi kan skapa arbetstillfällen för alla. På ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Sen får vi upptäcka det där sedan. Liksom, om det nu fanns skillnader i språk eller någonting annat.
Mm.
Men utgångspunkten måste vara den gemensamma.
Mm. Ja, det är ju musik i mina öron det där. Alltså för det är just det här anslaget som man har saknat. Alltså man har förlorat sig. Man gett sig in som om vilken gud man tror på.
Mm.
Kulturella sedvan, danser, maträtt. Att det skulle avgöra ens möjlighet att arbeta eller få en inkomst. Jag har ju inte ett dugg med det att göra.
Nej,
I varje fall kan ju inte politiken, samhällsbyggandet ta hänsyn till.
Och där tror jag också, och där är det viktigt menar jag på, vilket jag har sagt i tidigare sammanhang också, att vi måste ha förväntningar på människor. Jag förväntar mig att människor, oavsett vem hen är, kan jobba och tillföra samhället någonting. Kan bidra till Malmös utveckling. Jag förväntar mig det. Det är min utgångspunkt. Mm. Och jag har faktiskt sällan träffat människor som har sagt, ursäkta, jag är muslim så jag kan inte jobba. Det är inte vad de säger. De säger, ge mig ett jobb, jag vill jobba. Jag vill göra någonting. Och det där med att vara muslim eller kristen, det är liksom en sekundär fråga. Och jag tror faktiskt det är, jag önskar att socialdemokratin generellt i det avseendet blir kanske lite mer färgblinda.
Mm.
Och börjar gå tillbaka till utgångspunkten, vad har vi gemensamt och hur bygger vi en gemenskap mellan människor? Att se samhället som ett gemensamt bygge. Och så säger jag Malmö, det är en fantastisk tillgång att vi har människor från hela världen eller från hela Sverige som har massvis av idéer. Men jag säger det att utgångspunkten är återigen, vad är Malmös bästa?
Mm.
Det är den gemensamma normen tycker jag.
Mm. Jag läste nyss här en väldigt, väldigt bra intervju av Lars Åberg som gästade Malmö på det här temat integration, segregation kan man väl säga. Och där du är huvudfiguren och talar mycket just om de här sakerna.
Mm.
Och på ett sätt som inte är så vanligt. Alltså idag, inte inom socialdemokratin. Men Sverigedemokraterna har ju heller inte det.
Nej.
Det är angreppspunkter och inte Moderaterna heller.
Nej.
Utan detta är något. Och jag fäster mig särskilt vid en sak som du sa. När du uppmanar alla politiker till höger och vänster att sluta det här tjafset med integration.
Ja.
Alltså, utan vad det handlar om. Har du gått en bra skola oavsett var i Malmö du bor som gör att du kan skaffa dig en inkomst då kan du börja att integrera dig på det sätt som du vill.
Mm.
Men vi har ju fastnat i att vi, politiken eller staten eller kommunen ska bestämma hur folk ska, att det blir grupper.
Precis. Ja,
att man ska blandas.
Och det är ett förbaskat omhuldande hela tiden. Och det önskar jag väl också. Det brukar jag påtala när vi pratar om solidaritet. Många tror att solidaritet handlar om att ta hand om.
Mm.
Det är det inte. Solidaritet är ett ömsesidigt kontrakt mellan människor som bygger på att jag ställer upp för dig därför att du förväntas ställa upp för mig. Det är solidaritet.
Mm.
En ömsesidig handling, ett ömsesidigt kontrakt som förpliktigar. Och vi måste sluta prata om att vi ska ta hand om massa människor. Eller vi ska adressera massa människor så ska vi omhulla dem. Därför att människor är inte offer, de är skapare. Och kan vara skapare. Men då måste vi behandla dem med tycker jag då, ibland så har det blivit, inte menat som respektlöst, men det har nästan blivit det. Där vi ser människor som offer hela tiden för omständigheter. Och det tror inte jag. Socialdemokratin, brukar jag påminna, särskilt socialdemokratin och arbetarrörelsen. Det är ändå ganska fantastiskt. Tänk, vi bildas i en tid när ingen har rösträtt. Vi får inte lov att organisera oss som vi vill. Vi får inte lov att ens mötas som vi vill. Men ändå gjorde vi det. Och vi bestämde oss ganska tidigt att vi ska skapa det själva. Vi lät den kooperativa bostadsrörelsen växa fram. Vi skapade en kooperation för att se till att ha mat på bordet. Och det skulle gynna alla. I en tid när vi egentligen inte fick. Och då menar jag, varför har vi hamnat i det läge nu där vi tror att människor inte längre kan skapa detta? Vi har ju allting. Vi har ju dessutom har den politiska makten under långa perioder. Även om nu temporärt har lånat bort den, så ska vi väl ändå ta tillbaka den. Om vi har hela vår fackföreningsrörelse med alla de resurser som sitter på. Utgå från att vi kan skapa saker, utgå från att människor kan.
Mm.
Och sen struntar jag faktiskt i vilken gud de tror på. Jag utgår från det.
Exakt. Hör du, jag skulle vilja ha din åsikt om en annan sak som diskuteras ofta, och det Malmö framhöll som ett exempel. Jag läste på ledarsidan i Göteborgs-Posten för inte så länge sedan om att det nu i... Ja, en majoritet av Malmös befolkning, tror jag, 56%, har utrikesbakgrund. Han antingen är födda utrikes eller har minst en förälder som är född utomlands. Så att i grundskolan så var det så högt som 68%.
Mm.
Vad betyder det där? Betyder det någonting? Eller man talar om då, finns det då... Och det är också utifrån det här med integration. Vad kan man integrera sig till när det inte finns någon... majoritet.
Exakt. Alltså jag skulle nog vilja säga att liksom både det här med att komma med assimilering eller prata om integration med etniska förtecken, det är överspelat.
Mm.
Vi har 186 nationaliteter, vi har så många människor med utländsk bakgrund att det spelar faktiskt ingen roll i det avseendet. Vad som spelar roll, det är det vi börjar samtalet om. Det som spelar roll är den ekonomiska ojämlikheten. Mm. Ojämlikheten i levnadsförutsättningar, och den drabbar alla. Den drabbar i stort sett alla. Oavsett var du kommer ifrån så drabbar den alla. Den drabbar människor i form av kriminalitet och fanstyg, rent ut sagt. Den drabbar människor i form av långvarig arbetslöshet, minskade levnadsvillkor. Den drabbar människor som inte kan välja bostad. Alltså, och då måste vi, det är liksom ganska poänglöst att försöka peka ut då vilken etnicitet som är mest drabbad eller vad är det vi ska göra. Utan det är återigen tillbaka till det gemensamma.
Mm.
Det gemensamma bygget av Malmö måste innebära att vi här tar varandra i hand och sluter det här kontraktet mellan människor och säger att nu måste alla bidra, för så här kan vi inte fortsätta. Mm.
Och när du säger det gemensamma där, så kommer jag att tänka på när när socialförsäkringen lanserades på 50-talet. Gunnar Sträng var socialminister, och jag läste de där propositionerna, och det är väldigt, väldigt intressant att man talar från partiet, från regeringen då, medvetet om att det är tre olika delar här av finansiering.
Mm.
Dels de som får förmånerna av sjukersättning och sådana saker ska betala med avgifter. Dels alla, det vill säga alla skattebetalare, staten tar en tredjedel eftersom det här gagnar hela samhällsutvecklingen, och arbetsgivarna en tredjedel, för det blir lugn och ordning på arbetsplatsen och sånt där.
Precis.
Och den här. Men att det gemensamma skapades heller inte för... Ja, man har tagit höjd för att det finns människor som aldrig kommer att arbeta.
Mm.
Det finns människor som aldrig, ja, av sjukdom eller rena, ja, oavsett skäl. Så ser livet ut.
Mm.
Men det får inte bli för många.
Nej.
Och då, hur ser du på det, så att säga, att det här? För det är en lång väg mot jämlikheten.
Mm.
Alltså om man fyller på med människor som automatiskt blir ojämlika, för de kommer hit och är fattiga och kan inte språk och ingenting.
Mm.
Så ser du någon risk här, eller hur ser det ut i Malmö, att man liksom fastnar i ett bidragsförsörjt utanförskap, att det är jättesvårt att komma ur år efter år?
Ja, men det finns det ju, så, alltså, det är ju uppenbart att den risken finns, och den finns så länge vi väljer att organisera det samhället vi har som vi har organiserat det idag. Jag brukar ju ta exemplen, vi pratade tidigare om Kockum som stora arbetsgivaren. När min styvfar gick bort för flera år sedan, så städade vi ur hans gamla grejer och så hittade jag gamla personaltidningar från Kockum. Så ett nummer var temanummer om deras yrkesutbildning som jag var väldigt stolt över. Och hör och öppna, den här yrkesutbildningen skedde då på arbetsplatsen på det språk människor pratade.
Mm.
Det var enda sättet att fixa produktionen. Man åkte ner till Jugoslavien, tömde byar och Grekland och sånt där. Och sen så kom det till Sverige, snabbt bostad, ut på arbetsplatsen, se till att hamna i produktionen. Och för att man skulle veta vad man skulle göra i produktionen så hade man SFI på arbetsplatsen, man hade det inte i ett klassrum. Och sen så lärde man sig yrket snabbt som ögat. Alltså fokus på att människor ska bidra, människor ska kunna försörja sig, människor ska börja producera. Och då tar vi etableringsreformen till exempel. En god tanke som har blivit fullständigt misslyckad, som bygger på att man ska försöka fixa bostäder, särskilt på de orter som har enormt stor bostadsbrist. Kommunen har fortfarande för liksom villkorten som ska fixa SFI. Det ligger på kommunen, ligger inte på arbetsförmedlingen. Och sen så ska vi fixa förskolan också och skolorna och sånt där. Och vad har detta lett till då? Jo, att väldigt många vittnar om att de slits mellan arbetsförmedlingens krav på rapportering om vad de gör och SFI:n. Och tittar vi på avhoppen på SFI:n så är det fortfarande så att de flesta hoppar av för att de får jobb. Och så hoppar de av och så har de tillfälliga jobb ett par månader och sedan kommer tillbaka. Och sen skäller alla varför fullföljer ingen SFI. Nej, därför att människor i realiteten, i verkligheten, har samma fokus idag som de hade på 70- och 80-talet på Kockums. De vill jobba och försörja sig. Och då får man ju ställa sig frågan, varför har vi inte ändrat våra insatser, vår organisering till just det? Varför är det så att vi har en arbetsförmedling idag som ägnar mer tid efter att kontrollera vad människor får för ersättning och kontrollera deras aktivitet istället för att skapa aktivitet, istället för att jobba aktivt? Och som jag brukar säga när jag satt i arbetsförmedlingens styrelse, för det var mycket diskussioner där, man pratade om de arbetslösa som kunder. Och så sa jag, men arbetsförmedlingen har väl inte arbetslösa som kunder. Det är inte så att en arbetslösa kan söka en annan myndighet om den inte passar. Jag hävdar ju bestämt att till exempel arbetsförmedlingen har bara en kund och det är arbetsgivarna. De har inte de arbetslösa som kunder. Och om arbetsförmedlingen bara har arbetsgivarna som kunder, då är det fanken de ska jobba med. Vilka behov har de? Har man bristyrken, in med dem där, se till att de får utbildning och att de får lära sig språket samtidigt som de är på arbetsplatsen och liknande.
Mm.
Ett annat fokus. Mm. Så gör vi inte idag. Malmö har ju gjort en resa här och den sa jag även till Lars Åberg i den artikeln som du refererar till. Att sen vi la ner våra stadsdelsförvaltningar av 10 olika sätt att jobba på socialtjänst, så jobbar idag en socialtjänst med arbetsförmedlingen stenhårt för att se till att människor är sysselsatta från dag ett. För det menar jag på, det är precis det du pratar om. Att bryta det här långvariga behovet av ett försörjningsstöd eller något annat stöd. Mm. Det handlar om att man aktiveras och sysselsätts, att man får producera utifrån sin förmåga från dag ett.
Mm.
Och det är faktiskt det vi gör. Sen kan vissa hävda då att det är hittepåjobb en del av detta. Jag tycker inte det är en del. Jag hjälper oss till exempel av kommunteknik med renhållning och så. Jag tycker inte det är hittepå. Därför det behövs för att skapa en tryggare stad. Alla är med och producerar. Och det ger också resultat. Nu sjunker vår arbetslöshet. Den är fortfarande för hög. Men det ger resultat. Vår hemlöshet är nere på rekordsiffror nu. Där vi har hämtat igen där människor kan ha råd att skaffa sig en egen bostad. Och summa summarum, det handlar just om det här skiftet i perspektiv, i syn på individen.
Mm.
Och då brukar jag säga, jag tar gärna mig själv som exempel. Jag kom ut på arbetsmarknaden 1995, det vill säga under värsta 90-talskrisen. Arbetslösheten var hög. Jag behövde söka försörjningsstöd. Jag och min sambo vid min fru idag. Och jag gick på försörjningsstöd i 6 månader. Och jag brukar säga det. Det jag möttes av där, det var precis där. var det, när jag steg in innanför dörren och när jag sökte det här försörjningsstödet, så var första frågan, vad är det för fel på dig då?
Mm.
För att du är här. Och det avslöjar lite perspektivet, det här jag var inne på tidigare, om det omhuldande.
Mm.
Nej, det är inget fel på mig personligen. Det enda fel jag har, det är att jag inte har ett arbete. Och då blir det fel perspektiv från början. Idag har vi ett annat perspektiv, och det är att när människor går in genom dörren, så är inte frågan vad är det för fel på dig. Vad har du för rätt? Vad har du för möjligheter att kunna vara med och bidra? Det är ett annat perspektiv. Och den där förväntningen önskar jag att Socialdemokraterna generellt i Sverige skulle kunna ge uttryck för.
Och det säger alltså Andreas Schönström som är kommunalråd i Malmö och en ganska ung man.
Relativt.
Ja, eller hur? Du har inte fyllt 50. Sinnet. Du har inte fyllt 50.
Nej, precis.
Nej, jag menar det. Och en aktiv socialdemokrat även på riksplanet. Och jag hoppas du gör vad du kan för att det här ska bli mer av allmän socialdemokratisk politik.
Ja. Ja. Tack ska du ha. Ja.
Stort tack.
Tack.